Hej och varmt välkommen till Börssnack med Hansén och Olavi. Ja, det är jag som är Erik Hansén och jag jobbar som marknadsanalytiker på IG.
Och jag heter Jonas Olavi och är allokeringschef och fondförvaltare på Alpcot.
Ja, Jonas, har haft en bra vecka eller?
Ja, det har varit både upp och ner ska jag säga. Det var någon jobbig kväll där när mina aktier i USA ställde ner rätt hårt. Men jag fick belöning dagen därpå när de ställde upp igen. Så att det har varit berg- och dalbana, men det kommer vi prata lite mer om.
Ja, Nasdaq var upp 4% i tisdags tror jag.
Ja, den dagen kändes det ju bättre.
Ja, vi har kommit då till avsnitt 117, spelar in torsdagen den 11 mars. Och Börssnack är en podd från tradingmäklaren IG, min arbetsgivare. IG är då en mäklare som har funnits sedan 1974. Bolaget är börsnoterat i London. Erbjuder ett stort utbud av marknader och kraftfulla applikationer. Gå gärna in och följ IG på Twitter, Instagram och på YouTube. Ni kan också signa upp på mitt veckobrev. Jag lägger till lite länkar i poddbeskrivningen. Ja, Jonas, vad vill du prata om idag då?
Jag tänkte vi berör lite grann senaste trenderna kring rotationen. Och det är väldigt spännande här. Skede vi är inne i. Jag kommer prata lite grann om hur det är att förvalta en fond som har en ganska tydlig profil i en sån här miljö. Och sen så tänkte jag vara lite mer filosofisk och prata om ECB och statsskulder. Kan man eliminera statsskulder på något sätt? Och sen också en liten dragning om elbilsmarknaden. Är det så att elbilarna, har de blivit större än marknaden som man kan sälja på eller inte? Vi kommer att prata om det. Sen vet jag att du har tittat in på den spännande fraktalteorin då och ögnat igenom vad det kan ge för utslag på räntan.
Precis.
Väldigt spännande. Prata lite guld och det slutar inte med det. Vi har ju en väldigt spännande gäst med oss idag.
Det har vi. Och det är ingen mindre än Mikael Petersson från Coeli. Mm. En kompis till mig som tipsade om honom. Mm. Mikael har ju jobbat på en av de mest framgångsrika hedgefonderna i Europa. Så att det är superkul att han är med i podden. Mm. Man brukar inte se honom så mycket i media. Nej. Så väldigt kul att han tackar jag.
Ja, vad roligt.
När vi hörde oss. Så varmt välkommen till Börssnack, Mikael. Hur är läget?
Tack så mycket, det är utmärkt. Tack för inbjudan.
Kul att du är här.
Vi brukar alltid inleda med lite fem snabba frågor. Första frågan lyder, mest underskattade bolaget i din portfölj?
Vi säger ISS i Danmark. Mm.
När du jobbar som mest, hur många timmar i veckan bockar du av?
90 plus.
Oj.
Vad är det viktigaste du lärde dig när du jobbade i London och satt på en av världens största hedgefonder?
Hårt arbete lönar sig. Över tid. Mm.
Har du en positiv eller negativ generell inställning till aktiemarknaden?
Positiv.
Mm. Låter bra. Vilken av dessa begrepp definierar dig bäst? Är det stockpicker, värdeinvesterare, momentum, contrarian, bottom-up eller top-down?
Det är stockpicker / bottom up.
All right.
Låter bra. Då kör vi.
Då kör vi.
Börssnack med Hansén och Olavi.
Ja, Stockholmsbörsen på nya rekordnivåer i veckan. Samtidigt som USA-börsen rekylerar tillbaka de senaste veckorna. Mm. Breda börsen i USA, S&P 500, toppar redan 16 februari. Mm. Annars fortfarande lägre än den toppen. Så att vi ser en stor diskrepans mellan USA och Sverige. Kolla till exempel på tech-tungan Nasdaq så ser vi ett ordentligt krokodilgap mellan Sverige och Nasdaq. Då.
Mm, verkligen.
Och kolla på ett index över value-bolagen på Stockholmsbörsen. OMX Value så har det brytit uppåt nu över tidigare toppar. Index där har ju konsoliderat sedan 2015 faktiskt, men nu brytit uppåt. Nasdaq var upp 4% i tisdags. Den typen av stora uppdagar brukar man ofta se i fallande trender. Nasdaq är väl ner, eller var väl ner drygt 10% från toppen. Så att, det är mycket som händer. Min fråga till dig, Har du torrt krut för att plocka upp lite översålda techbolag? Eller hur ser det ut? Hur jobbar du som momentumaktör?
Mm. Ja, men absolut, jag har kassa. Mm. Det är så jag hanterar riskerna. Och tittar man på portföljen så är det ungefär 15% av bolagen som är väldigt techorienterade. Och det är framförallt inom halvledarindustrin som jag har pratat en del om i podden. Och där har man ju fått rätt mycket stryk, och när jag tittar på de dagar när det är dåligt väder på just den sektorn så är alla ner precis lika mycket. Då tänker jag, men det är ju ingen som säljer av alla lika mycket, utan det är ju ETF-flöden då. Och det är väldigt svårt att hantera då som fondförvaltare. Du får väldigt mycket tryck emot dig, och man säljer ju i program då när man säljer ut från ETF-flöden då. Alla blir lika mycket så att säga.
Men det är ju samma sak när det stiger.
Ja, absolut. Och det har vi också sett de här dagarna när det har varit lite bättre fart då. Och sen så, vad många kanske missar är att även att jag har en momentumorienterad profil, så är det inte momentum bara pris, utan det här är ju kvalitetsbolag då. Och tittar man på PEG-talen för min portfölj så är den ju riktigt attraktiv då. Väldigt, väldigt många bolag som handlas på eller under 1,0 PE genom tillväxttakten i vinst per aktie för motsvarande jämförbara år då. Och det är det som jag tänker, att man måste positionera portföljen för lite blandade scenarier, men fokusera på bra bolag. En sektor som är väldigt tung också, det är banker, finansbolag som jag kallar dem. Det är nästan 20% av portföljen. Det är heller ingen som riktigt vet hur stor den delen är. Och de har ju gynnats. Så det har varit växelverkan då, halvledarbolag ner, banker upp och sen så vice versa så här då. Så även här då har jag ju tyckt att många har ju trendat på bra av de här bankerna, så jag har låtit dem ligga kvar. Jag har en del investmentbolag, jag har nyligen köpt in Investor som passerar den lite roliga kursen 666 kronor då. Så att, jag vet inte om det är bra eller dåligt omen. Men jag fokuserar på att ha bra bolag i portföljen, och i rekylen så var det många av de här halvledarbolagen som gick ner till stöden. Och där gäller det ju att ladda på igen om man nu fortsatt tror på de bolag som man har valt då. Och det gör jag. Titta på Scania, titta på Volvo, titta på alla fordonstillverkare. De har inte tillräckligt med halvledare chip i produktion då. Och det är klart att ja, det är en bristvara. Och då kan man höja priserna, och tittar man på alla till exempel halvledarbolag så har de rapporterat väldigt, väldigt starkt då. Och har också haft en väldigt positiv syn om utvecklingen 2021 här och framåt då. Så jag har klarat mig bra också, tycker jag själv. Det svänger en del i portföljen, men den håller sig i den allra översta kvartilen bland mina jämförelsefonder där ute då. Så att i så mått med så tycker jag att jag har klarat det bra då.
Mm. Ja, men det är ju många av techbolagen eller tillväxtaktierna som också har börjat studsa uppåt från översålda lägen. Jag nämnde Tesla förra veckan, och den har ju rekylerat upp ordentligt. Så att, och det du nämnde också gällande just att vara momentumaktör. Som momentumaktör så behöver du ju inte ha någon egentligen större preferenser vilket typ av bolag det är. Utan det kan vara allt från techbolag till värdebolag, högutdelare, lågutdelare. Det kan vara låg volatilitet och så vidare. Mm. Utan det handlar mer om vilka parametrar man ställer.
Mm.
Om man då kollar enbart på pris eller om man kombinerar med andra fundamentala faktorer som till exempel slå vinstförväntningar och lönsamhet och så vidare.
Mm.
Så att ja, jag har ju själv en momentummodell, och den har ju senaste kvartalen haft väldigt många cykliska liksom mer value-bolag jämfört med för kanske ett år sedan. Då var det mer liksom tillväxt och tech-orienterat.
Mm. När vi ändå är inne på elbilar som vi pratar om, Tesla då, så titta på en liten analys, en reflektion då. Illusionen om en stor marknad, därför att många av de här elbilsbolagen gick ju väldigt starkt förra året, sen har varit betydligt dystrare, och Tesla är ju det som utmärker sig. Och då kan man ju fundera på illusion om en stor marknad. Det är ett fenomen som inträder när alla aktier i samma bransch går upp. Och det gjorde det ju verkligen. Man behövde ju knappt ha bilar på ritstadiet för att ens aktie skulle värderas upp då. Vi har sett flera amerikanska och flera kinesiska bolag som har gått den vägen då. Och då blir ju problemet att om alla aktierna stiger så kommer de ju bli mer värda än marknaden som de adresserar. Och liksom, vi har pratat mycket om elbilar fram och tillbaka. Man kan jämföra med flygindustrin som var jättehett när det väl kom igång. Och det finns ju inget flygbolag som var med vid starten när flygbolag bildades som inte har fusionerats in i andra bolag eller som har lagts ner då. Så det är inte teknologin i sig som skapar framgång. Om bolaget i sig inte kan skapa en barriärfördel. Och det är svårt att göra och Tesla kanske är det bolag som ändå ligger längst fram då. Personbilsmarknaden är ju väldigt konkurrensutsatt. Och det får man inte komma ihåg och tittar man på de traditionella biltillverkarna, Volkswagen och så vidare, så handlar det om prisbok 1,0 då. Medan de här high flyers verkligen har värderats upp under året här då. Och ska vi titta här då. Jag har lite siffror med mig för att om man tittar de tre senaste åren så har marknadsvärdet för de här 37 största bilföretagen ökat med 70%. 2018 och 2019, som är de två första åren i den här perioden, så föll många av fordonsaktierna. Och elbilarna handlas i princip sidledes då. Men under 2020 då exploderade värdet. Hela 618% som grupp betraktat då. Till slut så utgjorde de lika stor andel av marknadsvärdet som traditionella biltillverkare. Men försäljningen steg bara högst marginellt jämfört med den försäljning som gällde 2018-2019. Tesla utgjorde 75% av den här elbilsvärdesuppgången då. Och hela 35% av hela bilindustrin då. Så det är ju helt enormt. Och det här, om man tittar på värderingen på Tesla nu så innebär det att de kommer sälja bilar till högre marginaler än vad Ferrari gör. Som är det bolag som har högst marginaler i branschen. Men en produktion som överstiger Toyotas, som är de som bygger flest bilar. Och det kanske de gör någon gång där borta då. Tar vi bort Tesla så uppgår marknadsvärdet av elbilar till en tredjedel av Teslas. Och då kan man ju fråga sig, vad får man för så mycket pengar då? Ja, då kan du ju köpa Toyota och Ferrari. Eller du kan köpa alla tyska bilmärken. Så att det är rätt intressant då. På PS-tal så handlas Tesla på 28 gånger försäljningen. Mot 1,1 då för de traditionella biltillverkarna. Men sen har du ju high flyers som Nikola till exempel, som ska ha lastbilar som sin grej. De handlas till 22 000 gånger price sales. Det är ju ganska dyrt. Electra Mechanica 600 gånger, Xpeng, hur man uttalar det, Li Auto till 47 respektive 52 gånger. Så att väsentligt högre än vad Tesla då värderas, som ju då värderas väldigt, väldigt högt då. Och då kan man ju verkligen fundera om det här kan fortsätta. Om man tar en annan parallell, vi tar IT-världen. Så år 2000 så spanns Palm av från 3Com. Palm gjorde en Palm Pilot. Det var superhets kring millenniumskiftet. Alla skulle ha en Palm Pilot. Och när de knoppade av det så var värderingen högre än General Motors. Och högre än 3Com som knoppade av det. Och sen var det ju så att ja, Palm, de följer ju glömska. Det kom ju en BlackBerry. BlackBerry var ju världens grej som alla i finansbranschen hade i alla fall. Vad hände med den? Ja, det kom ju en Apple. Så BlackBerry, det är ju liksom ingenting som någon använder då. Så lika väl kan ju det hända i bilvärlden. Och jag tittar igenom bilaktierna nu inför podden. Och jag är inte sugen på att köpa ett enda av de här elbilsbolagen då. Jag handlade ju Tesla förra året då som privatperson och gjorde det bra. Men jag skulle inte in och köpa de här bolagen nu då.
Ja, du satt ju och tradea Tesla.
Ja, det gjorde jag.
Det är skillnad på att tradea och investera i ett bolag.
Ja, verkligen.
Men vad tycker jag allmänt då? Vi pratade lite grann om rotation tidigare. Jag ser en hel del signaler på att den här reflationstraden kan ta en liten paus. Mm. Vilket skulle vara positivt för techbolagen eller mer tillväxtorienterade bolag. Mm. Att banker och lite mer cykliska bolag kanske tar en paus.
Mm. Vad tittar du på för signaler då?
Med blandat så har jag noterat att vi har en negativ momentumdivergens i oljepriset. Mm. Vad som har egentligen gett stöd till inflationsförväntningarna och uppgången där, det är bland annat stigande råvarupriser, kopparpriset som rusat, oljepriset och så vidare. Men nu ser vi lite varningssignaler i oljan. Vad gäller kopparpriset så har det redan börjat reglera tillbaka. I veckan så såg vi också att kärn-KPI, om man då tar bort energi, kom in lägre än förväntningarna. Och en annan signal som jag har då, då är den här fraktalmodellen som jag fick inspiration från Deval Joshi som var här i podden i höstas från BCA Research. Och det här är då en modell som baseras på, utgångspunkten är att likviditet i marknaden skapas av att olika typer av marknadsaktörer har olika tidshorisonter. Men när då den här fraktalstrukturen konvergerar till ett flockbeteende och kollapsar, då innebär det att olika typer av marknadsaktörer inte längre har olika tidshorisonter. Och då finns det risk för likviditetstriggad liksom vändning i marknaden. Mm. Och nu har den här modellen gett en signal för 10-årsräntan i USA.
Jaha, intressant.
Lade ut en graf på det här på Twitter på onsdagen. Och det ger en sannolikhet på drygt 65-70% att man ser då en vändning i den marknaden. Mm. När man får den här signalen. Mm. Så att det är ingen signal som är 100% och det finns inga indikatorer eller modeller som är 100%. Men man får sätta det i kontext med annat. Och då ser jag bland annat de här divergenserna i råvarupriser och kärnkopi som överraskar negativt och så vidare. Så att det finns ju lite signaler som pekar på att räntan kanske tar en paus då.
Mm. Och vi har sett att räntorna har fallit tillbaka lite grann, inte minst i USA då.
Exakt.
Så att det stämmer väl ganska bra med den synen där. Och då kan man ju fråga sig vad det beror på och vilka risker eller möjligheter det för med sig. Banker till exempel, skulle de gynnas då? Eller ser du rekylrisk i banker som har gått starkt när räntorna har stigit och tech har fallit när räntorna har stigit? Skulle man nu köpa tech och inte kanske fokusera så mycket på bank då, eller sälja bank?
Ja, exakt. Det är precis det jag tänker. Det är bara att kolla på den här diskrepansen mellan USA och Sverige. Mm. Den är ju extrem. Så att jag vet många som sitter och handlar om de där spreadarna. Och då handlar det om att i dagsläget då går man ju kort Sverige. Mm. Och så köper man Nasdaq. Mm. I tro på att tech-tunga Nasdaq ska återhämta sig samtidigt som OMX då. Mm. Som är väldigt banktungt och även cykliskt då, att det ska ta en paus.
Mm.
Men sen lite på längre sikt så är det såklart att vi befinner oss i en miljö där konjunkturen återhämtar sig och att ekonomier öppnar upp och det kommer ligga ett underliggande tryck på räntorna.
Mm.
Så de har ju förutsättningar att fortsätta stiga på lite längre sikt. Mm. Och sen får man se hur centralbankerna ska hantera det. Men just nu då, så realräntorna, de är på fortsatt låga nivåer, så centralbanken har inte ännu börjat uttala någon direkt oro för uppgången i nominella räntor. Så att, men det blir spännande att se hur centralbankerna kommer att kommunicera här under året.
Mm. Och inte minst intressant att lyssna på Mikael Petersson på Coeli och hans tankar om det här. Det är en gammal räv i branschen och han har säkert uppfattningar om det här, så det ska bli spännande.
Mm.
Jag läste en liten teori om ECB och kan man stryka skulderna? Därför berget bara växer och ingen verkar vilja ta ansvar för det. Och tekniskt sett så skulle man kanske kunna göra det. Därför att de andra centralbankerna blir ju på något vis underlydande av ECB. Och ECB har ju ett seniorage, att de kan ge ut sedlar. Och avkastningen från den lyxen att kunna göra det faller tillbaka till de lokala eller regionala centralbankerna. Och då har det kommit upp en debatt kring det här då. Kan man inte bara stryka de här skulderna? Och då skulle ju poängen med det här är att åtstramningspolitiken sen inte skulle bli orättvis. Att de som har behövt låna lite mer än kanske andra då, vi tar kanske en Sverige eller Finland eller sådär då, sydeuropeiska länder, tänker jag främst på, ja, då skulle de få en mycket större börda när de ska betala tillbaka pengarna, och då skulle ju spreadarna gå isär och så vidare, så det blir dyrare för dem att låna. Så att det här blir väldigt, väldigt komplicerat att faktiskt göra det här då. Och då kan man fråga sig, går det rent tekniskt? Ja, först och främst är det olagligt. Det finns ju ett fördrag här då, artikel 123 då, som då förbjuder den här typen av åtgärder då. Och sen har också Christine Lagarde varit ute och sagt att det kommer inte hända. Så då rullar vi den här bollen framåt. Den här stora skulden måste ju hanteras på något sätt någon gång i framtiden. Men det är ingenting som påverkar börserna och marknaderna just nu. Men det har varit en ganska stor, ska jag säga, diskussion bland de lärde kring den här frågan. Om man kanske skulle kunna göra så att man bara skriver av den här skulden.
Mm. Det var ju någonting som jag sa för ett tag sedan i podden. För ett år sedan. Mm. Sa det, men du bara skriver av det.
Ja, exakt.
Så löser det, hur svårt kan det vara.
Ja, precis.
Men då sa jag det med lite mer skämtsamt sådär. Mm. Men centralbankerna, de är ju väldigt kreativa och hittar ju på nya lösningar hela tiden. Mm. Och ofta så gör de någonting men kommunicerar någonting annat till marknaden. Mm. Så det är svårt också att veta exakt hur de agerar.
Mm. Men de kommer ju alltid till undsättning, därför att de finansiella marknaderna är så mycket större än den globala BNP-marknaden. Så att fem gånger så stor till och med. Så vi pratade om det senast i den senaste podden vi sände.
Ja. Men en annan sak gällande just centralbankerna, om det blir så att Federal Reserve till exempel i junimötet föreslår någon, eller meddelar någon yield curve control där de cappar 10-årsräntan, så det skulle vara väldigt positivt för bland annat guldpriset då.
Mm.
Guldpriset har ju gått väldigt svagt senaste kvartalen i spåret av liksom en allmänt stor riskaptit i marknaden. Och att realräntorna har återhämtat sig.
Mm.
Guldet har nu kommit ner till 38,2% av uppgången från botten 2016.
Mm.
38,2% är så här Fibonacci-tal då, som man brukar dra Fibonacci från botten till toppen, och så ser man potentiella stödnivåer.
Mm.
Så den är ner på den nivån nu. Och det är 38,2% brukar då falla inom ramen för en vanlig rekylfas.
Mm.
Och för de som kollar på Elliott Wave så ser man förmodligen att nedgången från toppen här i somras är en våg 4. Det vill säga en korrektiv våg mot trenden. Vilket innebär att då borde vi förmodligen ha ett nytt ben på uppsidan. Våg 5.
Mm.
Innan marknaden liksom, innan den här uppgångsfasen då från 2016, innan den är avklarad.
Mm.
Så efter fem vågor så brukar man se en större korrektion då.
Så lite fokus på sondera bland guldbolagen kanske?
Ja, men det tycker jag. Mm. Just nu eftersom jag också har den här tron om att ränteutvecklingen kanske tar en paus. Så det är inte bara gynnsamt för tech och tillväxt utan även guldpriset då.
Mm. Spännande.
Så det tycker jag man ska kika på.
Mm. Men vad säger du? Ska vi inte ta och bjuda in Mikael från Coeli?
Det tycker jag vi gör. Ja, välkommen tillbaka till Börssnack, Mikael. Som sagt, jättekul att du gästar podden. En kompis som tipsade varmt om att du skulle vara med här i podden. Och jag läste också ditt månadsbrev på Coelis hemsida där. Det var ju väldigt intressant att läsa. Så att, men kan du inte berätta lite kort för lyssnarna vad för bakgrund och vad du jobbar med?
Ja. Jag har hållit på med det här professionellt sedan början på 90-talet. Jag handlade aktier som ung tonåring i slutet på 70-talet. Och var i Köpenhamn, kom till Stockholm i mitten på 90-talet och flydde landet i 98 till London. Och då hamnade jag på en liten hedgefond. Det var den tiden som amerikanska hedgefonder kan man säga rullade in i Mayfair, och då fick jag möjlighet att starta med ett företag som heter Lansdowne Partners, som då, de startade med 40 miljoner dollar. Och jag kom in där ganska kort efter, och det var efter, jag tror det blev en av världens största hedgefonder. Så jag var först anställd in där. Så det var klart att det var en häftig utbildning. Det var hyfsat krävande, men jag är tacksam för det. Och sen så kom jag tillbaka till Sverige, hade en egen verksamhet i Schweiz, en equity long short, precis den som vi hade på Landstaden och precis den som jag har idag. Det där gick väldigt bra i flera år. Första investerare där faktiskt, det var Coeli. Så det är så att säga, cirkeln har slutits nu, för de sökte någon ny strategi, och då fann vi bara för ett antal år sedan. Och sen så jobbar jag tillsammans med grundaren av Landstaden för detta är nu 6-7-8 år sedan. Han sitter nu i Wien och förvaltar sina egna pengar, vilket är som en hyfsat mindre svensk institution. Så jag var där och sen så blev jag uppringd faktiskt av Coeli som undrade, kan inte du starta en verksamhet? Och jag hade nästan varit i ett plan varje dag i 20 års tid, så jag kände att jag var inte pigg på att komma till. Jag bor i Skåne och trivs här nere. Men jag fick möjlighet att sätta upp verksamheten i Malmö. Så att vi är då partners, så att säga. Vi är 50-50, jag själv och Coeli. Jag var väldigt glad och tacksam för det.
Du har ju större delen av karriären förvaltat så kallade long short-fonder, där man både spekulerar i uppgång, men man kan även spekulera att aktier faller eller ja, index. Vad skulle du säga fördelarna med long short-fonder?
Ja, men jag kom in i det i slutet på 90-talet då, och man kan säga det som jag sen körde igång i Schweiz och det som jag har kört igång här, det är en, det finns ju många olika typer av strategier, och jag är skolad, så att säga. Det här är en long biased equity long short, så att jag har alltid en exponering mot marknaden. Och varför har jag det då? Jo, för att jag har historiskt sett lyckats skapa värden. Det är det som, om jag har någon form av edge, så är det väl att hitta de här mindre bolagen som går under radarn, som över ett antal år får en väldigt bra utveckling. Och fördelen med en hedgefond är såklart att du har väldigt flexibla mandat. Du är inte fullinvesterad. Det kan ju vara bra att vara fullinvesterad, men oftast är det ganska bra att ha lite ammunition. Så du kan alltid gå mot marknaden, du kan göra saker, och hittar du något som är uppenbart fel prissatt, så kan du gå kort liksom. Och vi har även onoterade innehav i fonden. Jag kan ha upp till 10% onoterat, vilket också är en del av det här flexibla mandatet. Så att, å ena sidan så är det väldigt flexibelt. Å andra sidan, jag brukar likna det mot att det är som att köra, liksom flyga en helikopter mot en jumbojet. Du kan göra väldigt mycket, men det är en del att hålla reda på. Det är mer komplext än en long only, så kan man säga. Men det ger mer möjligheter.
Fler saker som kan gå fel också.
Ja, om du kör en... Det är klart att har du en long only som hanteras av 1-2 personer, och du är mer beroende av de 1-2 personerna i en hedgefond, för att, i och med att du har så många mandat. Liksom, så. Mm.
Hur har fjolåret till exempel utvecklats? Är du nöjd?
Ja, men vi är väldigt nöjda. Vi hade ett starkt år. Vid den här tiden förra året var det ju ganska regniga dagar, 11 mars. Då. Men vi kom ur det där och vi var upp 27-28% nett. Med en exponering kanske på 60%. Så det indikerar att det var hyfsat med alfa under året. Vilket är meningen, så att säga. Men det är inte alltid det blir. Det är inte alltid det. Det finns ju perioder då man har negativ alfa. Men sedan start så har vi levererat bra med överavkastning.
Vad heter fonden som du förvaltar?
Den heter Coeli Absolute European Equity. Och sen har vi en till som vi såg till att köra igång den 1 april förra året. För jag hade en stark uppfattning om att nu är det så jäkla dåligt. Alltså det kan inte bli bättre timing. Så vi satte igång en long only från den 1 april förra året. Så den har vi också. Den var upp över 70% nett förra året. Man kan säga att det är en, de har kanske 50-60% samma typ av innehav. Men den är typiskt sett är lite mindre bolag. Så väldigt koncentrerad portfölj, 10-15 innehav.
Mm. Och vad heter den fonden?
Den heter Coeli European Opportunities. Den finns inte på plattformen ska sägas, men det är en ganska kul produkt.
Men din första fond har jag noterat finns på Alpcots plattform till 34% rabatt. Så att, är man sugen på fonden efter det här samtalet så vet man vad man kan köpa den lite billigare där.
Det låter bra.
Och om vi kikar på marknaden så prisar den in en väldigt stark återhämtning. Många aktiemarknader på nya rekordnivåer. Vad är din uppfattning om konjunkturen?
Min uppfattning är att vi har den starkaste tillväxten i USA sen kriget i andra och tredje kvartalet. Så det kan man ju, det är svårt att gå emot det. Så det är helt rätt. Det kommer att bli en fenomenal tillväxtexplosion kommande kvartal. En del av det ligger naturligtvis i kurserna, men varje vecka så ser vi att EPS för S&P 500 går upp. Alltså analytiker ligger efter, som vanligt. Det gynnar ju framförallt de här open up economy-aktierna, cykliska bolag. Som då, ja, nu kommer vi in på räntan, så alltså, vi ser hur räntan rör sig. Det är också en reflektion på att ekonomin taktar upp. Och när ekonomin taktar upp, då har du cykliska bolags estimat som skjuter iväg. Och då driver de aktierna går väldigt starkt. Och där är vi just nu.
Har du viktat ner i tillväxtaktier de senaste månaderna? Eller hur ser det ut där? Om du har något tilt?
Ja, nej, men vi gjorde det medvetet. Och jag får hålla med Jonas att vi hade någon regn idag också där i förra veckan. När det var tillväxt. När det gick rakt ner i källan. För vi har ju en del sånt också. Men vi försöker ha någorlunda balanserad portfölj just nu. Men vi har ökat absolut de här value-bolagen. ISS som jag nämnde, som det är ett nytt innehav för oss. Det är ett av Nordens tråkigaste bolag, men det är just det som är poängen. Och det är mycket value, det är restructuring och det är ny vd som kommer in. Och det är estimat som liksom släpar efter, tror vi. Så att det har vi absolut gjort, ökat de här typerna av innehav.
Du har skrivit lite grann om dina tankar på skillnaderna mellan år 2000 och det som vi är inne i nu. Kan du beskriva lite grann hur du tänker där?
Ja, nej, men du refererar till vad jag skrev då. Att, jag kommer ju själv ihåg, vi var reste runt. Vi var här i Lund och besökte Framfab, jag och grundaren av Landstaden. Det var ju ganska surrealistiskt möte. Men liksom, då var det ju... Det var ingen substans i det som fanns vid den tidpunkten. Och det kraschade. Och ur det så vinnarna var då old economy. Alltså banker till exempel. Det hade ju flera fenomenala år fram till 2005-2006. Idag är det ju helt annorlunda. För du har de här nya bolagen som har skjutits 5 år i framtiden. Kanske inte 5 år. Ett antal år i framtiden. Och kör cirklar runt flera av old economy-bolagen. Som bankerna till exempel. Om det är Nordnet eller om det är Avanza eller om det är... liksom, ja, så där har du en enorm skillnad. Och den andra skillnaden som jag inte skrev, för den kommer på efter ett. Det var att den amerikanska 10-åringen vid det tillfället var ju 6%. Idag är vi då hysteriska... För att den har gått upp från 50 till 160 punkter på 6 månader. Och jag kan i och för sig förstå att det är inte konstigt. När det är sån hastighet på rörelsen så sätter det ju lite skräck i marknaden. Jag läste här faktiskt att det har skett 3 gånger sedan finanskrisen att räntan har rört sig mer än 100 punkter på 6 månader. Samtliga 3 tillfällen, så efter 3 månader har det stabiliserats. Och efter 6 till 12 månader så har det kommit ner något. Vilket stämmer ganska bra med hur vi har liksom, hur vi tänker på våra... Alltså vi är stockpickers, så att jag vill inte tänka för mycket på liksom, de här makrovariablerna. För då blir jag utspädd i mina skills. Men det kommer ju ha bra drag i de här cykliska bolagen några månader till. Det tror jag. Mm. Och sen om räntan stabiliseras, vilket vi då tror, ja då är det ju dags igen att gå in i, jag menar Apple tror jag ner, Apple är ner 15% i år. Det är ganska mycket. Så att de kommer komma in i värmen igen. Och det kommer sammanfalla högst antagligen med att räntan stabiliseras.
Jag brukar säga att marknaden kan bara hålla en sak i huvudet samtidigt, och nu har det varit fokus på räntan och helt plötsligt så är alla ränte- och inflationsexperter, framförallt folk som inte är in the money och riskerar någonting. Men hur ser du då? Behöver vi vara oroliga för räntorna, eller du tror att vi får en stabilisering snart och ja, då lugnar det ner sig liksom, vad gäller den här hysterin?
Ja, men jag tror det, men jag har också en stor respekt för att om jag zoomar ut eller tar ett steg tillbaks. Aktiemarknaderna har ju fullständigt satt centralbankerna som gisslan. Alltså, centralbankerna har målat in sig ett hörn. För oss är det liksom bra. Vi har fest nu. Det kommer att bli liksom ett bra år, högst antagligen. Om det händer någonting som går emot oss, ja då står centralbankerna efter 2-3 dagar i vad det går, vad det är i morse eller går morse. Vad går morse som kinesiska centralbanken gick ut och sa att nu lättar vi upp på saker och ting efter börsen hade gått ner 15% och sen drar börsen igen. Så det får man ju förhålla sig till. Samtidigt så Fed, jag tror Fed aldrig har haft en svårare uppgift än vad de har nu faktiskt. För de är inmålade i ett hörn. Du har liksom 1900 miljarder dollar som snart dimper in som checkar till amerikanska befolkningen. Du har ett spar, vad säger man, savings ratio som har gått rakt upp i taket och 2/3 av amerikansk BNP-konsumtion. Alla bara älskar att få komma ut och spendera pengar, inklusive undertecknad, liksom, bara vad gäller restaurang och konsert och fotbollsmatcher och sånt här. Så det kommer att bli besvärligt att tämja det här monstret med likviditet. Det tror jag. Men de kommer att göra sitt yttersta. Och Powell har ju sagt att we are not even thinking of raising interest rates. Så om han tar bort thinking en gång där, då blir det problem. Så att det är ett intressant läge, så kan man säga. Men det är svårt att gå emot det just nu. Alltså det finns väldigt mycket som talar för att det kommer att fortsätta.
Förutom räntan, är det några andra så här viktiga datapunkter som du håller lite extra öga på?
Vaccinleveranser.
Hur ser det ut där?
Ja, men där har ju EU, jag är en stor Europavän. Det är liksom, jag tycker själv att det här är världens bästa plats att vara på. Men det är ju bedrövligt att alltså, vi kommer efter hela tiden. Och den här pandemin har ju gjort att liksom, har blottat liksom en hyfsat dysfunktionell setup. Återigen liksom, så kommer vi efter. Man ser amerikanska tillväxt. Amerikansk BNP är tillbaka på samma nivå nu i sommar. Och vi i Europa kommer att vara där typ 12 månader senare. Om vi tittar på 5 år fram, eller 2025, så den stora vinnaren av allt det här är Kina. Där liksom jag tror att de har spreadat isär, förväntas spreada isär 8-10% i BNP-tillväxt mot västvärlden. Och västvärlden är då USA och Europa är liksom längst ner. Tyvärr är det så. Och vaccinet är ju då liksom en. Istället för att man kanske inte ska hålla på och förhandla om priset. Man kanske liksom bara in med grejerna. På frågan hur ser jag på det där? Ja, men det är för dåligt ledarskap liksom, och det är samma människor som sitter där år ut och år in. Men vi kommer få det, och vi kommer att snart är vi tillbaka i någorlunda normal form igen.
Om man tittar på din investeringsfilosofi, jag kan ju ana lite grann hur du jobbar, men om du sätter dig inför ett nytt säljmöte med en institution. Vad är dina pitchar så att säga? Hur jobbar du?
Ja, men det är ju en ganska hyfsat relevant och bra fråga om jag får säga det själv. Det här är ju essensen. Alltså, vi är ju stockpickers och vi har en koncentrerad portfölj. Och det betyder att vi vill ju veta mer än marknaden hela tiden om de här relativt få innehaven som vi har. Och det betyder att vi tillbringar ju all vår vakna tid, höll jag på att säga, med analys. Och det är två saker som driver en aktie över tid. Det är dels bolagets förmåga att skapa värde och sen priset du betalar för aktien. Så de sakerna försöker vi förstå. Och då vi letar efter bolag som vi tycker är missförstådda, som har ett värde idag med en betydande värdepotential och där management är liksom intresserad av att skapa värde. Och vad vi menar med missförstådda är då att typiskt sett så har marknaden alltid rätt utan när de inte har det. Så därför har vi den här koncentrerade portföljen. Och vi tittar på ett bolagets förmåga att skapa värde och då tittar vi på fritt kassaflöde. Och det har vi då en process för. Och den har sett likadant ut nu i snart 25 år. Och den leder fram till ett kassaflöde. Och sen konstaterar vi att okej, vad är cost of equity för bolaget? Vi kan ta ett exempel. Getinge som vi hade en stor position i 2000, hösten 18 till maj för ett år sedan. Och jag har flera andra exempel. Men där hade vi då vid det tillfället, det var 20 miljarder i börsvärde och de hade ett kassaflöde på ungefär 2 miljarder. Och så sa man okej, då är det fritt kassaflöde 10 gånger. Och tittar vi på cost of equity för bolaget så var det kanske 7-8%. Så om den ska handlas value neutral, och det här är då en poäng, så ska den handlas 1 över cost of equity. Så det var 1/7-8%, vilket är 12-13 gånger. Och den handlades på 10 gånger. Så marknaden sa implicit att de förstör massa värde. Och då sätter man sig med bolaget och går igenom. Okej, ni har 2 miljarder i fritt kassaflöde. Vad kan ni göra med det? Vi kan göra utdelningar. Vi kan göra buybacks. Vi kan betala av skulder. Vi kan göra investeringar. Och utdelningar är value neutral. Buybacks kan skapa värde. Betala av skulder är value neutral. Och investeringar. Det är det vi måste förstå. Okej, hur mycket? Vad har du för incremental returns på dina investeringar? Och när du vet hur stor andel och vilken incremental returns, då har du en hyfsat bra koll på vad ska en multipel vara för den här butiken. Och det är då vi liksom tar en position som vi nu har då gjort i ESS-fall till exempel. Så jobbar vi. Och sen så finns det ju, vi har undantag där det är väldigt... Där det är en betydligt högre osäkerhet. Det är ju bolag som har en rena tillväxtbolag där de förväntade intäkterna kommer att komma längre i framtiden. Så då blir det naturligtvis det blir lite svårare. Men du har också typiskt sett lite mindre positioner. Så att, ungefär sådär.
Om du tar oss igenom ISS med samma räknelogik som du gjorde med Getinge. Hur ser dess nyckeltalet?
Ja. Och det här är ett bolag som jag var med faktiskt och satte det på börsen 99, jag kommer inte riktigt här. Men hur som helst, där är det då, det är ju en bokstavligen, ja, det är ju ingen höjda business så tillvida att du har 500 000 människor som städar och serverar mat i lunch, catering och sånt här. Men beauty med det är att om du har bra kontrakt, du har ju 5-åriga kontrakt kanske som genererar mycket cash om du har kostnadskontroll. Nu har de inte haft det. Och samtidigt så fick de en attack, IT-attack som kostade mycket pengar. Och samtidigt så kom covid som slog undan rejält för den här lunch catering. Och samtidigt så gjorde man sig av med vdn. Och in kom efter sommaren en rockstjärna då. Hoppas vi. tog ett nytt grepp. Och nu är det då en sån här open up economy aktie. För att om lunch catering kommer ju komma tillbaks. En annan stor poäng är att städning företagen kommer att lägga mer pengar på städning på grund av att, ja, ni förstår, med covid. Och om vi tittar på det där nu så kan man säga, ja, men den handlas för, nu har aktien gått upp en 10% senaste veckan, men den handlas ungefär på 10-11 gånger fritt kassaflöde 23, alltså 2 år bort. Och då kan man säga att, ja, men vår target när vi gick in här på typ 105-110 var att, ja, men det finns förutsättningar. Om de levererar enligt plan så finns det förutsättningar för oss att över 2 år så kan den dubblas. Och skulle det vara så, ja, men då är man tillbaka där man var för 2 år sedan, någonting sånt. Så det är ingen, det där är sån här genuin restructuring case. Men de kan vara väldigt, väldigt bra om de fungerar. Och den passar in i en portfölj nu också, för du vill ha saker som kan göra folk. Och dessutom är den ganska hårt blankad, vilket är bra. Det var Getinge också, det var 15% blankat Getinge, och det är många dagars omsättning som ska tillbaks. Liksom.
Hårt blankad aktie har ju ett latent köptryck. Men, yeah. Men om vi kollar då historiskt, vad skulle du säga att de bästa affärerna du har gjort, har det varit den här typen av case, restructuring, bolag som har haft en liten svagare period bakom sig, kanske hårt blankade, och som står inför en större återhämtning, eller har det varit mer tillväxtfokuserade aktier som har gått starkt?
Ja, det är också en bra fråga, och det, om jag tittar längre tillbaks, så är det mer cykliskt, den typen av aktier som Hexpool som gick 60 gånger mellan 2009 och 2015. Och idag får man dubbelt så stor utdelning som man betalade för aktien 2009. Det är en bra affär. Om jag tittar senaste 18 månaderna så är det mer tillväxt. Så att även jag har ju liksom anpassat mig en del. Och tittar jag på de bolagen som gick bäst för fonden 2020, så var det Musti, finska Musti, som vi gjorde precis den här övningen som vi gick igenom nu. Gjorde vi med bolaget innan IPO:n och köpte in oss. Det var ju på 8,70, nu kostar den 26, 12 månader senare. Ja. Vi hade tur då, så tillvida att vi kunde inte föreställa oss pandemin och vad det skulle innebära. Men det där var en fantastisk aktie och bolag. Vi äger fortfarande det, men lite mindre. Sen var det Sedana i Sverige som ni säkert känner till. Och sen var det Lilla Biovica. Så att det var... ja, det är ju inte... Det var den typen av aktier som fungerade.
Om man tittar lite mer filosofiskt då, vad tycker du är viktiga egenskaper för att vara framgångsrik som förvaltare? Och det kanske klickar i lite grann i dina egna styrkor. Vad är de uspar som du letar efter när du tittar på andra förvaltare?
Ja, jag tror att det är väldigt bra att vara ödmjuk. Och det är en väldigt bra egenskap att kunna ha. Du måste ha en stor motor. Du måste liksom springa. När andra slutar springa så ska du fortsätta liksom lite till. För att det är det sista som... Det är detaljerna som avgör. Om du har mer koll på dina innehav än vad marknaden har. Och gör du ett jobb... Man kan säga 95% av marknaden är ju liksom... Hälften är kanske passivt kapital och 40% till är liksom människor som av olika anledningar inte har resurser att göra jobbet. Så att med ett antal timmar så kan du komma före marknaden. Så att, jag menar, om en mäklare ringer till mig på morgonen och säger att vi ska köpa Atlas för det här har hänt, det är jättebra. Då har jag en unik information i 10 sekunder, sen är jag utspädd. Åker jag liksom och hälsar på Knaus i Tyskland och tittar på deras fabriker och går igenom saker och ting, då har jag antagligen någon form av proprietary information i 2 månader. som gör att jag har, liksom, jag har bättre koll än sell-side analytikerna och sånt här. Och du måste göra det där jobbet.
Mm. Och förutom det danska bolaget ISS, finns det några fler intressanta case på, i, som du har i, innehav i portföljen?
Ja, vi har ju många intressanta case tycker vi själva. Ja. Men man kan säga ett som, eftersom ISS är så vad ska man säga, tråkigt bolag. Men det är verkligen bra att det är tråkigt. Även om det har varit dramatiskt det senaste året. Så ett annat bolag, vi har ett mandat som säger, och det har jag själv designat för jag ville verkligen kunna göra det. Vi kan ha upp till 25% av kapitalet i Nordamerika om det händer någonting. Och genom ett av våra onoterade innehav som heter Atai, som också är värt att nämna faktiskt, så fick vi möjlighet att investera i Abcelera, som ni kanske har talat om i USA. Ett AI-bolag, ett techbolag som kom in på börsen i början på december för 3 månader sedan. Alltså. Och varför nämner jag det? Jo, för du frågar efter ett intressant bolag och jag tänkte att det skiljer sig så markant mot ISS. AI, tech, enormt tekniktungt, otroligt begåvade människor. Bill Gates och Peter Thiel, ägare. Så det är hyfsat hög nivå. Och de är då inom läkemedel och biotech. De har en portfölj med 94 projekt som de jobbar på. Och ett av dem fick de träff på förra året, så de kommer ha en bra intjäning redan i år faktiskt. Men det är ett nytt bolag även för oss. De har inte sagt någonting till marknaden. Den är otroligt volatil aktie. Men börsvärdet nu är ungefär 7-8 miljarder dollar. Och om man räknar lite på det här på samma sätt som vi gjorde, Jonas, för en liten stund sedan, men du får ju, ja, liksom, det blir mycket gröver, så kan man säga att ja, men sannolikhet si och så, och de här projekten i pipelinen, så kan man komma fram till, ja men om 5-6 år så kan de nu ha en, de kan nu ha en recurring revenue på några miljarder dollar. Och då kommer det här inte ha 7-8 miljarder dollar i börsvärde, utan då är det kanske 50 miljarder dollar. Det är väldigt, väldigt begåvade människor som kör det där. Så att det är ett spännande bolag. Det är ingen jätteposition för oss. Och vi kom in på grund av Atai, som jag då nämnde, som ett annat spännande bolag faktiskt. Så att där har du ett annat namn.
Om man tittar på kortsidan då. Bolag som du ligger kort i. Vad är det för typ av bolag då?
Ja. Det är ju ofta, man kan säga, just nu har vi inte så många sådana här, det är tre olika varianter vi kör med. Det är sådana här stock specific shorts, alltså rena aktiepositioner. Sen är det index och sen är det säljoptioner. Och om vi börjar med rena aktieshorts, så är det någon form av aggressiv redovisning. Det är den typen av bolag där man liksom se till att det finns exempel. Vi var kort i Wirecard till exempel, som var liksom, det var en uppenbar fraud visade sig. Så det är den typen av bolag. Sen har du ju även förväntansbolag där, även om du har en, även om de här estimaten skulle visa sig stämma, så är multiplarna som marknaden sätter på dem för oss helt orealistiska. Till exempel Tomra har varit ett sånt bolag. Är det liksom realistiskt att den ska handlas på 79 gånger earnings? När du har en tillväxt på 10%? Nej, det har inte vi tyckt. Det är inget fel på bolaget. Men liksom vi, så då har vi någonting sånt där. Men man kan säga så här, det har inte, de senaste månaderna har det inte betalat sig vara kort i sån här typ av aktion. Sen har vi index och sen har vi då puts, säljoptioner. Och de, där är vi nästan med hela tiden. Och försöker liksom, när volatiliteten är låg så köper vi puts. För vi vet att då ligger de alltid där och skyddar oss. Om det smäller till så ger de oss ett visst skydd. Och jag tror att Ja, om vi var uppe närmare 28% förra året så tror jag att vi betalade premier. Det vill säga att jag skickade ut dem genom fönstret på kanske 2,5%. Så det är en försäkringskostnad. Men jag hade inte kunnat ha så stor långbok om jag inte hade dem. Så det är okej liksom att vi skickade ut en del genom fönstret.
Jag vet att du har ett intresse för kryptovalutor. Kan du inte berätta lite mer om det?
Jo, det ska inte överdrivas, ska sägas. Så jag vill inte bli associerad som någon kryptomänniska. Men jag har vänner i min närhet som är såna här riktiga evangelister. Och fonden har även ett mindre onoterat innehav också som ligger och värmer till sig där på hyllan som vi investerade i när bitcoin var på ett helt annat pris. Så att den kommer nog att göra nytta under året här. Men min enda starka uppfattning egentligen är att människor i största allmänhet har en väldigt stark uppfattning när de inte vet någonting om det. Den känner jag väldigt tydligt. Och jag tror att hyfsat begåvade människor sätter pengar i spel och investerar och köper kryptovalutor till skillnad från de som har en stark uppfattning och sitter på kanten liksom, och tittar på. Och det är ju ett betalsystem i sin linda. Och sen är det någon form av istället för guld liksom. Så att det är egentligen min inställning och jag tycker det är fascinerande att titta på och studera, måste jag säga.
Om vi tar ett par avslutande frågor då. Du jobbar ju oerhört mycket, jag förstår att det är en livsstil, men hur kopplar du av? Samla tankarna och sådär? Har du några knep?
Mm. Jag jobbar inte 90 timmar idag, det ska jag säga. Men så här är det här, jag älskar ju det här och det här är min baby liksom och passion och när du har, jag tror att man ska inte ta sig vatten över huvudet för positiv stress och sånt här, det mår du egentligen bara bra av. Gör du saker du inte riktigt behärskar, du liksom, du tar i lite för mycket eller du investerar i någonting som du inte riktigt har koll på, så går det fel. Då slår det helt om och blir en negativ stress. Och då sliter du ut det direkt. Så att man ska göra det man är bra på. Och då blir det, då går det oftast bra. Och då blir det oftast liksom, ja, det blir en positiv spiral. Men sen får man ju sköta sig för att konkurrensen är ju jättehård liksom och man får inte slarva med någonting. Du måste vara på bollen liksom och hela tiden. Man kan säga att den enda nackdelen med det här är att du kan ju aldrig ha någon semester egentligen. Traditionell semester. Men annars fotboll brukar jag titta på också mycket för att det är ett bra sätt att koppla av.
Det låter bra. Sista frågan. Vad har du för avslutande tips till alla nya investerare på börsen? Det är ett extremt stort intresse för aktiemarknaden överlag nu. Vad skulle du säga är väldigt viktigt att tänka på?
Handla mindre och läs mer. Och var inte så stressade liksom. Det är bättre att göra. Det är bättre liksom att göra det ordentligt än att hoppa fram och tillbaka och så blir det fel där och sen. Så lägg ner tid. Det är en pengamaskin över tid. Så om de som behärskar det här har ju en enorm fördel jämfört mot de som är ointresserade. Så att det är en, ja, ungefär så.
Var kan man följa dig och dina tankar och kommentarer? Är det månadsbrev eller finns det på sociala medier?
Ja, men jag anstränger mig ganska mycket på månadsbrevet. Jag tycker det är ganska kul att skriva för det första. Och sen så grundtanken var att jag skriver mycket varje månad. Så vet folk hur jag tänker. Så när det när vi får uppleva negativa dagar och perioder så är ju ambitionen att de inte ska bli bekymrade och oroliga, för att vi har alltid kommit tillbaks. Så att de får jättegärna läsa månadsbreven. De brukar vara på typ 10 sidor varje månad.
Mm. Ja, det är fantastiskt. Mikael, stort tack för att du kom till Börssnack och fortsatt lycka till.
Tack så mycket.
Lycka till, tack.
Ja, Erik, hur ska vi sammanfatta dagens podcast?
Sammanfattningsvis då, så kan vi ändå konstatera att jag ser lite signaler på att 10-årsräntan i USA, som många fokuserar på i dagsläget, att den ska ta en liten paus. Och du pratade lite grann om elbilar.
Mm. Inte sugen, kan inte jag sugen. Säga.
Och samtalet med Mikael.
Mm. Tyckte det var väldigt intressant. Han har enormt lång erfarenhet av det här och har gjort jobbet bra, får man minst säga. Jag tyckte det var bra att han också gav oss en insyn i hur han tänker. För det här är ju inte bara chartteknologi och så, utan det handlar om att räkna och försöka ligga steget före. Hur gör man det? Jo, man jobbar lite hårdare än alla andra. Träffa bolagen, försöker förstå dem för att få den här edgen som det passiva kapitalet aldrig kommer få, eller som de som inte har resurserna att lägga på att sätta sig in i bolag. Det tyckte jag var en viktig insikt.
Mm, precis. Jobba hårdare än alla andra. Mm. Så att du får ett informationsövertag. Får en edge i marknaden och inte blir överraskad av saker och ting som kommer upp sen.
Mm.
Tycker också intressant att han kollar på ränteutvecklingen som alla. Mm. Men han kollar också på vaccinutrullningen.
Mm.
Han berättade att han är en utpräglad stockpicker med en koncentrerad portfölj. Det var så lite kul också. Han berättade att marknaden har alltid rätt, utom när den inte har det.
Mm.
Och när han analyserar bolag då, han kollar på fritt kassaflöde, sen cost of equity. Sen kollar man på vad kan man göra med kassaflödet, återköp, investeringar och så vidare.
Mm.
Och sen försöker få en uppfattning av multiplen på bolaget.
Mm.
Ett bolag som jag nämnde var danska ISS. 10 gånger fritt kassaflöde 2023. Restructuring case. Ett annat bolag som jag nämnde var Abcellera. Ett AI-bolag. Noterat på Nasdaq. Som man tyckte var spännande.
Mm.
Men det var mycket där som jag tyckte var intressant. Superkul att han var med i podden. Tyckte också var intressant att han pratade lite grann om stress. Positiv stress, inte negativt, utan det är bra.
Mm.
Och man brukar säga det att går man runt och är oroad över att man känner stress, det är då det är farligt.
Mm. Så är det absolut.
Om man inte tänker på stressen, då är det inte farligt längre.
Nej, så är det. Och sen att han också skriver ett matigt månadsbrev så att man kan läsa hans tankar, det tycker jag är jättebra.
Precis.
Så det att är någonting man ska titta på om man är intresserad av och titta mer på den här fonden.
Ja, vi lägger till en länk till månadsbrevet, så gå gärna in och kika på det.
Mm. Toppen. Med de orden tycker jag vi rundar av dagens sändning. Bolag som nämns här och fonder som nämns här är inga köprekommendationer, utan man läser på ordentligt själv och fattar sina egna beslut. Och jag tycker vi önskar trevlig helg.
Trevlig helg.